CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Mayday. Estonia, what's going on? Can you reply?
Den estnisk flaggade passagerarfärjan Estonia med 867 människor ombord sjönk i natt sydväst om finska Hyte.
Nu, mer än 18 timmar efter katastrofen, räknar ingen med att det finns några levande kvar.
Sverige och Estland har drabbats av stor sorg.
Jag anser att vi ska göra mycket stora ansträngningar för att bärga de omkomna.
Varje dykeriarbete på eller i Estonia är naturligtvis utomordentligt riskfyllt.
Den svenska regeringens beslut är att passagerarfärjan MS Estonia med de omkomna ska förbli i havet.
To not actually recover those bodies, you know, we were all, it was upsetting. As divers, we could have brought them up, it'd take a few hours.
Och ikväll kan vi avslöja helt ny information. Först nu, 10 år efter katastrofen, träder en av de personer fram som vet vad som fraktats med fartyget.
Då berättade han att med Estonia så kommer en bil med sig som bilnummer och den ska inte visiteras.
Nu får man ta med tusan. Erkänna och berätta vad som verkligen hände. Den kunskapen finns och den vill vi veta.
Det är nu 26 år sedan Estonia gick under på sin färd från Tallinn till Stockholm. 852 passagerare omkom, varav 501 var svenskar. Till en början uppfattades det som närmast självklart att fartyget och de omkomna skulle bärgas, men några månader efter förlisningen kom beslutet om att låta Estonia bli kvar på Östersjöns botten och lysa gravfrid över platsen. Något som bland annat omöjliggjorde fortsatta dykningar och undersökningar av vraket. Journalisten Henrik Evertsson trotsade dykförbudet och han skickade ner en undervattensrobot för att filma vraket. Hans upptäckt av ett hål på styrbords sida har ännu en gång satt fart på debatten om Estonia och dessutom skapat hopp hos anhöriga och överlevande om att äntligen få svar på sina frågor. Men kommer de någonsin att få det? Med oss från en bil någonstans i Sverige finns Henrik Evertsson då, journalisten bakom dokumentären Estonia, fyndet som förändrar allt. Välkommen Henrik.
Tusen tack.
Varför menar du och teamet bakom dokumentären att det här hålet ni har hittat förändrar allt?
Det här hålet är ju dels väldigt stort och det sätter också en del frågor vid själva grundpremissen i haverirapporten av 1997. Där står det bland annat att man, så vitt man vet, så är skrovet intakt. Vi har nu kunnat visa att det inte är det och det är därför vi menar att det kan förändra diskursen en god del.
Det har ju talats i åratal och ryktats om att det skulle kunna finnas ett hål i Estonias skrov som skulle kunna ha med förlisningen att göra. Hur kan det komma sig egentligen att det upptäcks först nu och att det är journalister då som upptäcker?
Ja, jag kan ju inte spekulera i varför man inte har hittat det här förut, men det har ju egentligen inte gjorts några undersökningar nere på vraket. Alltså det kanske är mest väsentliga stället att försöka att hitta missförhållanden runt Estonia-katastrofen och inte minst försöka hitta svar till varför Estonia sjönk så fort. Nu gjorde vi det här som en del av våran research och vi försöker presentera det i den här serien också. Så att det sker i en journalistisk produkt, det det är ju helt enkelt för att vi valde att göra detta nu då.
En intresserad fråga som jag tänkte på nu när jag satt och åt lunch här inför vårt samtal. Budgeten för dokumentärserien känns påkostad helt enkelt. Var det så att ni hittade hålet i ett väldigt tidigt stadium och lyckades få pengar till det här efter att hålet så att säga var ett faktum? Eller hur fick ni ihop så mycket stålar helt enkelt?
Vi hade en budget helt enkelt som vi arbetade med, och då valde vi i ett tidigt skede att också göra ett dyk. Vi tyckte att det var så pass väsentligt för serien. Och det här går egentligen in på en del andra publicistiska beslut som vi gjorde. Att vi tyckte att den konspirationsteorin som vi såg det som, att det skulle vara ett hål i skrovet, vi tyckte den var så pass intressant att lyfta. Att vi var också tvungna att helt enkelt se, är det hål i båten eller inte? Så det här var egentligen en del av helheten att göra dyket.
Men fanns den här stora budgeten som ett faktum redan innan ni visste alltså om det fanns ett hål eller inte? För jag tänker att den är ju lite ljummare så att säga som journalistisk dokumentär utan hålet.
Ja, vi redan i tidigt skede så var det så att vi hade ju gjort en hel research innan det här materialiserade sig i ett filmprojekt. Men då var det faktiskt så att det fanns en hel del saker som tydde på att det kunde finnas andra förklaringar till att båten sjönk än den som presenteras i den offentliga rapporten. Och därför så var det viktigt att också kunna göra dykningen. Men naturligtvis så var ju det på vinst eller förlust. Vi resonerade så här att oavsett om det visar sig att skrovet är intakt så är ju det en journalistisk viktig poäng i sig. Nu visar det sig vara ett stort hål i båten istället, och då bedriver vi ytterligare journalistik på det faktumet.
En större journalistisk poäng kan man nog objektivt slå fast än om det hade visat sig vara intakt. Det har ju förts en hel del diskussioner mellan experter om och när och hur hålet kan ha uppkommit. Allt från att fartyget ska ha skadats när det träffade botten till att det skulle kunna ha skett en kollision med någon form av annat fartyg. Till och med en del som tror på någon slags sprängning. Vad har du tänkt när du har följt de här diskussionerna? Du har ju inte lagt dig i dem, vad jag har kunnat se.
Nej, precis. Alltså, jag tycker inte att det är... Jag vill liksom inte vara en aktör och en debattör egentligen i den här frågan, utan jag är ju journalist. Och så, om man ser serien också, så slår ju inte vi fast någonting, utan det här slutar ju ganska öppet. Och det var en ganska noga övervägd sak det där, för att det journalistiska mandatet tar ju slut någonstans. Alltså vi är journalister, vi kan det här med liksom bild och ljud och dramaturgi och sånt där. Men här handlar det ju faktiskt om väldigt stora och svåra frågor, och det måste ju experter helt enkelt hantera. Och det är lite de spekulationerna som nu också har följt av serien då.
Finns det någon av de där förklaringarna som ligger på bordet nu som du tycker verkar mer sannolik än den andra?
Nej, det är inte min sak att spekulera i det. Jag hoppas i alla fall att det blir grundligt undersökt det här nu, vad som kan orsaka det här hålet, och kanske i förlängningen också att man får en tydligare bild av hur Estonia förliste och varför hon förliste inte minst. Det här är ju viktiga lärdomar för den globala sjösäkerheten.
Om vi går tillbaka till det som hände i början då. En bild ni ger i dokumentären är ju att det rätt snabbt börjar sägas från svenskt håll att det ska vara väldigt svårt att bärga, och både bärga dödsoffer som själva fartyget. Idag framstår en del av det som sades som lite märkligt. Det förekom bland annat uppgifter om att det skulle ta en månad och liksom ta sig ner och så vidare. Vilken är din bild av varför Estonia inte bärgades?
Det är ju så här att i serien så försöker vi så att säga lägga pussel vad som hände under hösten 1994 fram till beslutet som kom den 15 december samma år. Och det är ju så att båda regeringscheferna har ju lovat att någon form av bärgning, antingen om det är bara kropparna eller om det är både kropparna och fartyget då. Så det löftet ligger ju ganska fort på plats där. Sen börjar ju den här diskussionen att komma om man ska bärga eller inte bärga. Då tillsätts det ju här etiska rådet. Det här redovisas ganska grundligt i avsnitt 2 av vår serie. Och där blir det en väldigt, väldigt relevant fråga. Vad vet etiska rådet egentligen? För deras rekommendation får ju en ganska avgörande betydelse för regeringens slutgiltiga beslut då, sen i december 1994.
Och hur får de den informationen? Och då tolkar jag dokumentären som att de är ganska mycket i händerna då på myndigheterna och framförallt Sjöfartsverket kanske. Eller?
Ja, det är alltså olika former av föreläsningar eller föredrag som presenteras i Etiska rådet. Och de här föreläsningarna hålls av olika professioner naturligtvis. Men Etiska rådet kanske inte fick all relevant information på bordet. Det är åtminstone det vi försöker att belysa då. Mm. Och jag kan utveckla det mer naturligtvis.
Men i dokumentären så gör ni ju ett relativt stort nummer ändå av att Estonia användes av det svenska försvarets hemligaste del för att transportera ex-sovjetisk militär utrustning från Baltikum och vidare till väst. Det är fastslaget att det har skett vid minst två tillfällen strax före Estonias förlisning. Men varför är den uppgiften viktig i dokumentären, tycker du?
Ja, den har ju en väldigt stor betydelse egentligen. För att det är ju så att det stämmer som du säger att man utredde om det hade varit militärtransporter veckorna innan Estonias förlisning. Dock så var inte mandatet till utredningen att se om det var det på förlisningsnatten, vilket naturligtvis hade varit det mest väsentliga att undersöka. Vidare så lyckas vi hitta två nya vittnen, två passagerare som har gjort mycket intressanta iakttagelser i kajen i Tallinn. Där det då är alltså två militära bilar som kör ombord på Estonia, två eller flera. Och det är en slags militär aktivitet i hamnen. Vi försöker redovisa det här och vi tycker att det är så pass uppseendeväckande observationer som görs här. Att vi tycker att det var väldigt nödvändigt att ha med det här spåret.
I helgen så var inrikesminister Mikael Damberg i kontakt med sina motsvarigheter i Estland och Finland för att diskutera det här nyupptäckta hålet. Och så här sa han till Ekot tidigare i veckan.
Vi var överens om att vi ska både reda ut hur långt varje land har kommit i sina rättsliga analyser av läget. Att också lyssna mycket på expertmyndigheterna som nu jobbar. Men att vi också ska träffas framöver för att försöka jobba så mycket som möjligt tillsammans alla tre länderna.
Så långt Mikael Damberg alltså. Ja, det här har ju lett till en hel del reaktioner, din dokumentär. Och vad tror du att det kommer leda till, journalistiken du har gjort?
Alltså, vi som filmskapare hoppas ju naturligtvis att det här utreds på ett objektivt och bra sätt. Där man också inkluderar både anhöriga och överlevande i den här processen. Det tror jag är enda sättet för att man ska kunna liksom få lugn och ro runt Estonia-katastrofen och dess hantering. Men det är naturligtvis ett mycket, mycket spännande förlopp att följa nu.
Du är åtalad för ditt brott mot griftefriden eller gravfriden. Och det ska bli rättegång här i början av nästa år, tror jag, va? Januari?
Ja, i slutet av januari.
Vad tänker du om det?
Alltså, jag och min medåtalade, vi nekar ju till brott. Men det är klart att det här måste ju bli upp till huvudförhandlingen som sker då i Göteborgs tingsrätt att ta ställning till om ett brott har begåtts. Vi menar ju att vi inte har brutit mot någon gravfrid genom att göra det vi har gjort då.
Säger Henrik Evertsson, journalist och filmare bakom dokumentären Estonia, fyndet som förändrar allt. Stort tack för att du var med i Kvartalspecial. Då ska jag välkomna en fyrhövdad panel som alla på olika sätt är relevanta för att diskutera det som hände då, 1994, och det som händer nu när diskussionen kring Estonia är mer intensiv än på länge. Jan Nygren, socialdemokrat och samordningsminister i den regering som tillträdde någon vecka efter Estonias förlisning. Varmt välkommen.
Tackar.
Gunnar Hökmark, moderat och partisekreterare under Bildt-regeringen som avgick precis efter Estonias förlisning. Välkommen.
Tack så mycket.
Inga-Britt Ahlenius, tidigare bland annat chef för Riksrevisionsverket och dessutom undergeneralsekreterare i Förenta Nationerna och medlem i riksdagens Estonia-grupp. Välkommen.
Tack så mycket.
Och Sven Hirdman som tillträdde som ambassadör i Moskva 1994 och dessförinnan var chef för Krigsmaterielinspektionen. Välkommen.
Tack.
Om vi börjar med en öppen fråga till er alla fyra. Hur reagerade ni när ni fick kännedom om att det uppenbarligen finns ett hål i skrovet på Estonia, Inga-Britt?
Ja, jag tyckte
först att det var en väldigt sorglig information. Och det beror väl på att jag tyckte att så här, under 25 år så har man undanhållit oss viktig information. Och det har varit en process snarare att mörklägga vad som egentligen låg bakom Estonias förlisning. Jag tyckte att det var sorgligt att höra det faktiskt.
Men undanhålla, det förutsätter ju att man visste då, naturligtvis, att någon visste.
Ja, vad man har undanhållit är ju att ordentligt undersöka sjunkförloppet och att genom diverse åtgärder egentligen göra det sannolikt att man hade någonting att dölja.
Vi ska återkomma till det naturligtvis. Jan Nygren, vad var din reaktion när det här kom?
Nej, det är viktig information. Vi har ju under lång tid hört talas om att det möjligen skulle ha funnits ett hål i skrovet. Men under den tid som jag var med så var det aldrig någon information som någon hade eller nådde oss. Så att det var väl lite omtumlande faktiskt. Viktigt förvisso.
Viktigt och omtumlande. Gunnar Hökmark, du var ju också med då och i allra högsta grad aktiv. Vad tänkte du när det här kom?
Viktigt och att självfallet reser frågor som man måste hantera och som jag tror det finns en bred enighet om att man måste göra. Känner däremot inte att det var någonting som har hemlighållits eller dolts, därför att, så att säga, all den information som fanns kom fram. Den information som inte fanns kom ju klart inte fram och man inte visste, kunde se och så vidare. Det är 25 år sedan och det har kanske hänt väldigt mycket på botten av Östersjön. Eller så var det någonting man inte såg av en mängd andra skäl. Men jag ser ju inte heller framför mig att någon hade kunnat hålla detta hemligt i 25 år.
Att människor centralt placerade i statsförvaltning eller politik skulle veta om men inte säga, det håller du för osannolikt?
Jag kan liksom inte se det framför mig, därför att varför skulle den viljan finnas? Och dessutom, varför har det i så fall inte trängt fram av dem som självfallet hade varit överväldigade av den informationen?
Det är inte något som går att hålla i en trång krets, så att säga.
Nej, det hade det varit en enskild dykare ensam som såg detta, som hade dolt det för sig själv, men att en organisation av något slag som jag heller inte riktigt begriper med något. Men jag tycker allt detta leder till att det är väldigt viktigt att man tar reda på vad detta är för någonting och hur det har hänt.
Vad säger Sven Hedman?
Ja, för mig var det naturligtvis ny information. Jag utgår från att det är någonting som hände när fartyget sjönk eller som har hänt därefter.
Varför utgår du från det?
Ja, jag tror inte på de här konspirationsteorierna, nästan principiellt. Det ska vi diskutera sen. Men jag tycker det är viktigt, eftersom uppgiften nu har kommit fram, att man undersöker den. Jag tycker det är naturligt om de tre länderna bestämmer sig för att skicka ner några dykare och ta reda på vad är det för sorts hål och vad kan det ha orsakats av och gör bottenundersökningen. Det tycker jag självklart man ska göra.
Gravfriden ligger liksom i den andra vågskålen. Väger den lätt för dig i det här?
Nej, men om regeringarna gör det, om svenska, finska och estniska regeringar gemensamt kommer fram att de tycker att det här är så väsentligt, det är väsentlig ny information, det berör alla anhöriga till de som omkom, då tycker jag att då kan de besluta att skicka ner dykare och undersöka hålet. Det är inte något åsidosättande av gravfriden.
Okej, vi ska naturligtvis diskutera det där mer utförligt sen, men om vi ska ta oss tillbaka då till den 28 september 1994 när beskedet kom att Estonia hade gått under på mindre än en timme. Tre nationer befann sig i sorg och chock och frågetecknen var många. Samtidigt sattes bilden om den sannolika orsaken till förlisningen relativt snabbt, bland annat utifrån vittnesmål från överlevande sjömän, blev hypotesen att bildäcket fyllts av vatten efter att bogvisiret ramlat av i den hårda sjön. En slutsats som den internationella haverikommissionen tre år senare också slog fast. Gunnar Hökmark, du var ju som sagt nära händelserna centrum där då som partisekreterare för regeringspartiet, det största dessutom i den avgående borgerliga regeringen. Hur minns du de där första dagarna?
Chock och sorg, som du sa. Det var var på något sätt bortom det man kunde gripa över. Jag hade bara veckan innan varit i Skåne och sett havet som då var varmt och det var en solig helg. Och sen detta fruktansvärda trauma som ju mer man tänkte sig in i de som var drabbade, både de som gick under och överlevande. Det var en chock och trauma som vi alla, oavsett det som nu har kommit fram, alla minns väldigt tydligt. Och det skakade om. Det skakade väldigt mycket om.
Du var ju också väldigt aktiv i de här demonstrationerna för Baltikums frigörelse och så. Jag kan föreställa mig att du kanske var extra engagerad i bland annat Estlands möjligheter att liksom komma på benen som en fri västlig nation och så vidare.
Absolut, det gäller alla de tre. Och för Estland blev ju detta, liksom för Finland och Sverige, så blev detta en traumatisk sak. Det var ju så att säga en estnisk besättning, estnisk befälhavare. Så det blev ett gemensamt trauma, men det var också ett estniskt trauma, ett finskt trauma och ett svenskt trauma som slog på olika sätt. Och i Sverige så fick det väl en konsekvens, och det var att jag såg aldrig tillstymmelse till att man, när man hade olika uppfattningar, försökte göra debatt av det, utan att man försökte komma fram till något som var gemensamt och bästa möjligt av en hemsk och omöjlig situation.
Det var ju slående, Jan Nygren. Du som var samordningsminister i den tillträdande regeringen då, som skulle tillträda 7 oktober, ungefär en vecka eller drygt en vecka efter olyckan. Det var en samförståndsanda, trots att det hade varit en stenhård valkamp precis innan.
Ja, absolut. Det är väl kanske inte så konstigt. Den här typen av förödande tragedier ställer krav på det politiska systemet. På det viset levde man ju faktiskt upp till att vara vuxna i rummet, som ju har blivit ett sånt populärt.
Vilken blev din roll då i den tillträdande regeringen när det gäller just Estonia?
Ja, det var väl så att belastningen på kommunikationsdepartementet och kommunikationsministern blev ganska hård och tuff. Och jag fick då uppdraget av statsministern att bistå, framförallt när det gällde anhörigkontakterna. Och var på det viset väldigt nära diskussionen, både med anhöriga men också de föredragningar som Sjöfartsverket med flera hade för regeringen.
Hur minns du de där diskussionerna? Jag tänker framförallt mötena med anhöriga och deras olika krav och önskemål.
Ja, det var mycket sorg och mycket ilska av förklarliga skäl. Det är svårt att beskriva den förtvivlade stämning som rådde hos dem vi mötte. Och vi träffades ganska ofta faktiskt. Och försökte efter bästa förmåga att förklara vad det var som pågick, varför och vilka slutsatser som hade dragits.
Mm.
Men det är klart att det bestående intrycket är ju bedövande sorg, smärta och rätt så mycket ilska faktiskt under perioden.
Inga-Britt Ahlenius, du började intressera dig för det här i något skede. När och varför?
Jag började intressera mig för det efter att ha läst några artiklar som Knut Carlqvist skrev i Finanstidningen. Det började ha varit under 1998 efter att den här haverikommissionen hade kommit med sin rapport. Och han var så detaljerad i sin kritik och så intressant att jag verkligen engagerade mig och deltog i en grupp väldigt tidigt för att diskutera de slutsatser som kom fram i den här JAIC:s slutrapport.
Den internationella haverikommissionen.
Den här internationella haverikommissionen, den som bestod av företrädare för de institutioner i respektive land som faktiskt har var intressenter i hela olyckan.
Vad var det som gjorde att du tyckte att här finns det saker att undersöka? Jag känner inte att jag fått alla svar.
Alltså jag läste ju då också den här JAIC:s rapport. Jag tog ju också del av den, ska vi säga, massiva kritik som kom från väldigt initierat håll på det som JAIC framförde som orsaken till haveriförloppet. Den kom ju från skeppsbyggarexpertis, det kom från Svenska Fartygsbefälsföreningen och flera andra. Och det har också slagits fast i andra diskussioner att ett fartyg som tar in vatten på bildäck ligger 2,5 meter över ungefär, på Estonia ligger ungefär 2,5 meter över vattenlinjen. Den kan visserligen haverera, men det gör det genom ett långsamt förlopp där fartyget till slut kränger och vänder sig upp och ner och blir flytande i flera dagar, kanske i flera veckor faktiskt, på den luft som finns i skrovet.
Så det var det du fastnade för bland annat?
Det är det som har drabbat andra så kallade rorofärger av samma slag som Estonia. Till exempel den här Jan Revelius som förliste året före Estonia.
Just det, den polska färjan, ja. Du ska få återkomma till det där igen, men jag tänkte fråga Sven Hirdman också. Du var tillträdande ambassadör, som jag sa, i Moskva vid den här tidpunkten. Vad minns du av de första månaderna efter olyckan? Det här var ju ändå en Östersjöfråga i någon mening.
Ett par konkreta minnen. Jag hade åkt över Östersjön exakt en månad innan, men på ett ryskt fartyg, Anna Karenina tror jag hette, som gick från Stockholm till Petersburg. Det var på dagen en månad innan. Det är en sak. Ett annat starkt minne är att på landet i Sörmland, där vi hade en stuga, hade jag en granne, en poliskommissarie som jag kände väldigt väl. Han omkom, och ytterligare tror jag 50 poliser från polisens kamratförening som åkte där, och det berörde mig djupt. Det var väl det, och sen hade jag varit i de baltiska länderna under sommaren 94, lite för att förbereda för Moskva. Så jag hade varit i Estland, där min mor förresten föddes en gång i tiden, och talat med estniska politiker, och jag hade varit i Litauen och Lettland, så jag hade väldigt färska intryck av de länderna.
Och vilka var de intrycken då? Nyligen befriade och så vidare?
Ja, en stark nationalism och en glädje över denna frigörelse naturligtvis, men också en komplikation som fanns i dessa länders relationer med Ryssland. Det var ju frågan om ryska trupperna, det var frågan om de etniska minoriteterna, det var frågan om gränsdragningarna. Och den starka, ska vi säga, frigörelseandan, nationalismen i länderna slog mig ju väldigt kraftigt.
Och det var en spänning som du kom att få hantera lite grann sen?
Ja, det var väl under alla 10 år jag var i Moskva så var det frågor att hantera. Det kan vi återkomma till. Och sen en annan minne. Jag kände ju från den tid jag var statssekreterare, ibland så kände jag Hans Forsberg som var chef för haverikommissionen. Jag kände också Hirschfeldt som sen gjorde sin undersökning, och jag hade ju själv varit engagerad i den här frågan, eller om vapenexport eller inte till Baltikum. Så jag hade ju flera associationer där.
Det är därför du är här.
Ja.
Ganska snart kom den stora frågan att bli huruvida fartyget, eller åtminstone de omkomna då, skulle bärgas. Något som såväl den avgående statsministern Carl Bildt som den tillträdande Ingvar Carlsson inledningsvis gav positiva besked om.
Jag anser att vi ska göra mycket stora ansträngningar för att bärga de omkomna. Vilket av hänsyn till inte minst de anhöriga är någonting som jag ser som mycket, mycket viktigt. Och det har vi diskuterat, och det arbetet ska inledas.
Jag anser att alla ansträngningar måste göras för att få upp fartyget.
Oavsett vad det kostar med det fartyget?
Ja, jag är beredd att förorda att även om det kostar väldigt mycket så ska vi försöka det.
Gunnar Hökmark, kan du minnas varför regeringen Bildt då gick ut med såna här uttalanden så tidigt och sen ändå ganska tvärt började svänga kring bärgning? Det uppstod ju en besvikelse hos många då.
Ja, regeringen hade ju avgått då när man kom fram till ett annat beslut. Men även det beslutet var i samförstånd.
Ja.
Och i de diskussioner, jag minns en partiledaröverläggning där jag företrädde oss moderater. Så det var en väldigt öppen diskussion hur man skulle göra. Det fanns ingen som drev en linje. Men problemen diskuterades, och det var väl det som senare kom fram, att sen inte de ekonomiska kostnaderna, för där tror jag inte det är någon satt någon gräns, men risken för ytterligare människors liv.
Dykarnas då?
Dykarnas liv, ja. Kom att spela stor roll, och att visa sig vara mer komplicerat än vad det var. Men det var, fanns aldrig så att det drevs en agenda. Det fanns aldrig, det var en sökande diskussion där det fanns, inte minst med tanke på det som Jan Nygren nämnde, den sorg och den ilska som fanns bland de anhöriga.
Men när man ser dokumentären så får man ju intrycket i alla fall av att dykningarna var inte så komplicerade. De här dykarna från Rockwater sa att de hade lätt kunnat ta upp 150 omkomna på plats när de var nere och undersökte vraket bara, och tyckte att det var lite konstigt att de inte blev ombedda att göra det. Fick ni rätt information verkligen som underlag?
Det kan man aldrig avgöra, men riskbedömning är alltid annorlunda efteråt än vad den är före. Det vill säga, det som framstår som stora risker visar sig kanske inte vara det. Det finns väldigt många människor som tar risk och klarar dem. Men det innebär inte att inte risken fanns. Och det är klart att i en sansad diskussion som handlar om mänskliga liv så måste varje regering ta hänsyn till det. Och om det var rätt eller fel, ja, det vet vi inte. Vi vet ju inte vad som kan hända i framtiden heller vid andra dykningar där.
Jan Nygren, hur uppfattade du den här svängningen får man väl ändå säga att det var. Kanske en lite naiv, ett naivt löfte i början att vi ska ta upp fartyget, och sen såg man en massa problem och så svängde det.
Ja, och jag är nog ganska övertygad om, precis som Gunnar Hökmark är, att det fanns en uppriktig vilja från både Carl Bildt och Ingvar Carlsson när de första gången uttalade sig. Det tog inte särskilt lång tid förrän vi alla möttes av den här diskussionen om problem vid dykning, problem vid bärgning. Och jag ska inte återupprepa alla de argument som då fördes. För även regeringen fick ju information, alltså efter att vi hade tillträtt, den socialdemokratiska regeringen, från Sjöfartsverket och andra. Och ganska snabbt så infann sig ett tvivel. Går det här verkligen att göra? Och hur ska vi hantera detta, den information som vi har fått? Kan vi fatta beslut på basis av detta, eller måste vi göra någonting annat? Jag tror att lösningen blev det etiska rådet. I denna lätt förtvivlade situation då man började inse att det kanske inte går. Det är för stora risker. Så dök idén om ett etiskt råd upp för att få lite vägledning.
Vem kom med den briljanta idén, får man ju säga att den var på sätt och vis?
Ja, det var väl en diskussion mellan statsministern och några av oss som var närmast i aktivitet kring Estonia. Så att det här kan ju vara en lösning. Låt oss få ta lite hjälp. När vi nu har haft ett läge där det är det finns löften som uppenbarligen verkar svåra att uppfylla, beroende på den information. Vi fick ingen annan information än att det här är komplicerat, det är jättebesvärligt. Hur kan hantera det här?
Om jag ska tolka det lite inte konspiratoriskt, men lite hårt, så låter det som att det började gå upp för er att det här kommer kanske inte gå att göra. Hur ska vi liksom låta det beskedet mjuklanda lite hos människor?
Ja, det är nog att dra det lite för långt.
Okay.
Det kan ju vara så att det faktiskt fanns ett seriöst önskemål om att få frågan belyst av människor som inte var satt i regeringen eller som inte var direkt berörda i beslutsprocessen. Sen kan det tolkas på andra sätt. Jag är ju part i
Men jag vill gärna säga att jag tycker också att det drar det för långt. Det var nämligen ett stort etiskt problem.
Och vad bestod det?
Ja, det etiska problemet var hur man skulle hantera de avlidna, de döda kropparna. Hur man skulle väga risker mot andra risker. Det var ett etiskt problem. Det var inte bara ett lyftkarlsproblem. Det är att göra det lite för enkelt. Och så var inte diskussionen då. Men det fanns liksom ingen vilja att vilja slippa undan och ta det ansvar. Så att jag tycker grunden att det var bra att man tog hänsyn till vad det etiska rådet sa. Sen kunde man ju medvis ha fattat ett annat beslut. Men då hade man i alla fall den grunden att utgå ifrån.
Jan Nygren, underskattades den kanske uråldriga behovet av att ha en grav att gå till och en kropp att sörja på något sätt, som ju aldrig gav sig riktigt hos vissa, ska jag säga.
Det kan nog ligga något i det faktiskt. På något sätt så blev ju, av förklarliga skäl, Estonia-katastrofen en sorts nationell angelägenhet. Så nationell att man kanske missade att ha mera handfasta och ingående diskussioner med de anhöriga. Det förekom väldigt mycket diskussioner och samtal. Men jag kan, om det är någonting jag så här i efterhand kan fundera över, så är det ju hur hamnade man i ett sånt här beslut? Etiska rådet var enigt. Där satt Sjöfolksförbundets ordförande, jag ska inte räkna upp alla, som gick ut öppet och sa att ja, men det här, vi måste göra på det här viset. Jag har någon gång sagt, vilken regering skulle ha orkat att ta ett annat beslut? När vi nu faktiskt hade bett om ett råd, fick det av en enig struktur, etiska rådet. Ja, det är klart, då blev det så här.
Vi ska återkomma till det där också, men Inga-Britt Ahlenius, jag vill höra med dig. Bärgningsfrågan blev ju ett stort trauma för många och den känns inte helt avgjord än faktiskt. Vad var det som gick snett och när i dina ögon?
Ja, det är svårt att säga. Ja, jag tror mig komma ihåg en skriftväxling mellan svenska regeringen och vår ambassadör i Tallinn under den här hösten, och som faktiskt går ut på att regeringen, innan etiska rådet hade fattat sitt beslut, i själva verket hade bestämt sig för att man inte skulle bärga. Det är viktigt att ta fram den kommunikationen. Sen var det också så att regeringen lät genomföra dykningar på vraket i början på december. Och man måste ju från de dykningarna ha fått beskedet om att dykarna som var där nere och som också framträdde nu i den här dokumentationen kunde till sin stora förfäran se döda kroppar som man mycket väl hade kunnat bärga. Den informationen måste ju regeringen ha fått. Dessutom så är det ju så att Estonia ligger på 60 meters djup. Alltså det är ganska grunt. Om Estonia skulle ställas på sin akter och så skulle hon sticka upp ovanför vattenytan med 60 meter. Det är alltså inte några överstigliga vattendjup för att genomföra dykningar eller ens att bärga kroppar. Men jag tycker att det intressanta är ju att se när fattade regeringen i realiteten sitt beslut och vad betyder etiska rådet i själva verket för beslutet?
Mm, och där kommer vi väl aldrig att få några distinkta svar kanske. Det kan vara både...
Jo, jag tror att vi kan få det därför att den kommunikationen finns belagd genom Lars Grundberg som då är svensk ambassadör i Tallinn.
Ah, Sven Hedman, du är ju bra på sånt här med hemligheter. Du har jobbat en del i Moskva-ambassadör. Mm. Då hanterar man mycket hemligheter. En bild som många har är att konstigt mycket i Estonia-frågan blev hemligstämplat. Det är i alla fall en vanlig uppfattning.
Ja, innan jag svarar på det får jag säga någonting om den här så att säga, humanitära frågan. Jag förstår att både avgående och tillträdande statsministern sa att låt oss bärga. Det var ett krav från en högljudd opinion och också åtminstone från flera av de anhöriga. Men jag skulle säga att det var kanske lite förhastat. Och de anhöriga var ju inte eniga om detta. Det fanns ju flera som inte ville detta. Mm. Och jag tänker min personligen i själva, jag är med om någon av mina familjer.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Lämmar skulle ha varit där. Jag är inte säker att jag skulle vilja få upp vederbörande i trasigt tillstånd. Så jag tycker väl personligen då, och jag tyckte även i efterhand, att det riktiga beslutet var att göra en slags högtidlig sarkofag där och markera detta. Det tycker jag var det riktiga, långsiktiga beslutet. Det tog lite tid att komma fram till detta, men jag tyckte det var ett riktigt beslut.
Även betongövertäckningen?
Ja, nästan alltså.
Men det omöjliggör ju framtida undersökningar och så.
Ja, men... Det var en oerhörd katastrof. En oerhörd katastrof. Och jag tror inte det, man löser problemet genom att ta upp lite kroppsdelar eller olika delar i efterhand. Man bara förlänger katastrofen och tragedin för de berörda.
Tror du att, har du en känsla av, jag tolkar det nästan så som att vi lite har glömt bort och liksom spelar ner den aspekten av det hela?
Det tycker jag. Men jag menar, det är en sak. Det andra att man ska undersöka det här hålet och orsakerna. Det tycker jag är väldigt viktigt att få fram orsakerna till att fartyget sjönk. Men för att ta din fråga då om ryssarna. Ja, det är ett par minnesbilder från den tiden. Det första som hände mig när jag satt där var naturligtvis att ryssarna kondolerade. Det var en stor sak även för dem det här. Det andra var att de erbjöd sin hjälp i sökandet här och det tackade man nej till från svenskt och finskt och som man vill inte ha ryssarna med. Det där sårade de lite och de återkom under många år till dags dato med att de tycker att man bör ha ett gemensamt sjöräddningssystem i Östersjön. För det händer ju faktiskt fartygsolyckor där och det är mycket bättre om man är samordnade. Och jag hade mycket kontakter med dåvarande chefen för den ryska gränstruppen och kustbevakningen, generallöjtnant Nikolajev, som hade mycket goda kontakter med svenska kustbevakningen också. Och jag tycker faktiskt att man bör göra någonting åt det där. Sen då om hemligheter, ja, då kommer vi in på det här med transporterna.
Ja, till exempel, men mycket av dokumentationen kring Estonia, många har ju studsat över att det är en hel del som är hemligstämplat och de har lite svårt att förstå varför.
Jag skulle tro att det hänger ihop med de här militära transporterna, det är väl det mesta. Och sen naturligtvis hänsynen här till människorna också. Man kan inte gräva för mycket i de här döda människorna och så. Den här griftefriden och så. Vad skulle det annars hänga med? Ja, att Estland och Ryssland hade dåliga relationer, men de hade komplicerade relationer. Det hade de visst under de här åren, delvis fortfarande. Det var också en aspekt möjligen.
Mm. Vad säger du, Jan Nygren, om hemlighetsmakeriet som en del uppfattar då? För du var ju ändå i regeringen då och var säkert med och funderade kring det där.
Jag har försökt att minnas och verkligen ägna tid åt om jag någon gång hörde någonting som skulle innebära att vi skulle hemlighålla något, att vi skulle stoppa någonting, finns inte. Jag kan inte, under de två år som jag satt i regeringen, och det var ju 94-96, så finns ingenting sånt.
Ja, men om det hade funnits något sånt i någon krets eller del av regeringen, då hade du hört det, eller?
Har de dolt det för hela regeringen? Det är fullständigt omöjligt. Jag tror att det finns en fara med de här konspirationsteorierna, och det är att man egentligen inte riktigt försöker ta reda på varför fattades egentligen och hur fattades beslutet om Estonia. Det kanske handlar mer om grupppsykologi, alltså en partiledarstruktur som i stort sett var enig, ett enigt etiskt råd. Jag läste tidningscitat och DN Expressen nu efteråt från den tid där man säger att det är kloka politiker som vågar ändra uppfattning.
Mm.
Kan det vara så att konspirationsteorierna på något sätt döljer en annan viktig fråga? Hur fattar vi beslut?
Det kan vara så, men en parallell som jag ändå vill dra här, Jan Nygren, det är Catalina-affären. Den är inte på alla sätt lika, men det finns likheter. Ett plan som är ute på ett uppdrag som är lite som man helst vill hålla hemligt, det råkar illa ut och man döljer ju ändå i viss mån vad som har hänt i efterhand. Det visar ju att det händer också att politiker faktiskt döljer sanningen om de tycker att det finns andra saker i vågskålen som väger tyngre än sanningen.
Absolut. Ja. Säkerhetspolitiska skäl, informationsinhämtning, väldigt mycket av det som sker på det området är naturligtvis hemligt i den meningen att det döds. Men jag har svårt att se jämförelser med Estonia-katastrofen.
Ja, det var väl militärtransporterna, men vi kan komma till dem nu.
Under den tid som vi hanterade Estonia-frågan så fanns inte frågan en gång. Jag har aldrig hört talas om några militärtransporter för den senare delen av de här 26 åren.
Nu när du säger det så får jag ställa en fråga som jag hade egentligen tänkt att ställa senare. I mina lekmannaöron så låter det faktiskt nästan helt orimligt att man använder en civil passagerarfärja för att smuggla då eller transportera militär materiell. Färjan går av okänd anledning under och även då skulle militären alltså inte ha berättat för statsministern om detta. Det låter ju helt kan det verkligen vara så?
Ja, det är en bra fråga, men jag hörde aldrig talas om den typen av transport under den perioden som vi hanterade frågan. 94.
Så när Göran Persson 2004 säger jag är lika överraskad som alla andra, då kan han mycket väl tala sanning, menar du?
Ja, faktiskt.
Vad säger Inga-Britt?
Det är ju möjligt att det finns andra delar inom vårt underrättelseväsen som var inblandade och inte Försvarsmakten utan någonting som till exempel heter KSI.
Ja, det är väl en del av Försvarsmakten för all del. Det är väl det hemligaste Försvarsmakten har.
Det är den hemligaste delen av den. Mm. Men däremot skulle jag vilja säga att den som verkligen hade anledning att vara bekymrad över Estonias haveri, det är ju Sjöfartsverket. Och Sjöfartsverket var ju en framträdande informatör till både etiska rådet och till regeringen naturligtvis. Men Sjöfartsverket hade ju sina inspektioner missat de problem som Estonia var behäftad med och faktiskt samma kväll som Estonia lämnar Tallinn hade man genomfört en inspektion som gav vid handen att fartyget var behäftat med så allvarliga fel att hon borde aldrig ha fått lämna hamn.
Om jag förstår det rätt så var det en ganska märklig inspektion. Det var en slags skulle lära upp de estniska så att egentligen var det bara en man valde Estonia för att den fanns till hands och sen upptäckte man alla de här felen, eller hur?
Det var en hamnstadsinspektion och den var ett led i en kunskapsöverföring mellan Svenska Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen, som då var en del av Sjöfartsverket. Det är också en intressant iakttagelse.
Men varför fick båten gå då? Om den hade så många fel
att... Ja, det är en väldigt bra fråga.
Och tänker du då att Sjöfartsverket skulle ha incitament att kanske inte undersöka det här så himla djupt då, eller vad menar du?
Alltså det är en alldeles särskild fråga, men den svenska inspektören som ledde det här arbetet hade markerat i ett protokoll alla de här felen som borde ha varit anledning för att Estonia inte skulle få lämna hamnet. Det här protokollet finns med i haverikommissionens rapport med ska man säga, strykningar och förfalskningar som inte visar riktigt hur allvarliga de här iakttagelserna var. Och det gör att haverikommissionen kan förklara och säger i sin rapport att Estonia var sjöfärdig när hon lämnade Tallinn.
Men det var den alltså inte?
Absolut inte. När kommissionens ordförande först ett år senare ställs i svars i den här frågan så säger hon att i formellt hänseende, i juridiskt hänseende var hon sjöfärdig därför att det fanns alla certifikat och tillstånd. Men naturligtvis i tekniskt hänseende var hon ju dessvärre inte sjöfärdig.
Vi lämnar det där just nu. Jag tänkte vi skulle ta en liten sväng med den här militärtransporterna. Det är ändå en stor sak som har hänt under mellantiden. Många anhöriga kände sig ju svikna, som vi har varit inne på, av regeringar och myndigheter. Och en hel del konspirationsteorier växte fram om att det fanns något som skulle döljas. Det avfärdades förstås av de allra flesta som just konspirationsteorier. Men så, 10 år efter olyckan, kunde Uppdrag granskning avslöja sensationella nyheter.
Och ikväll kan vi avslöja helt ny information. Det handlar om vad som fanns i Estonias last så sent som en vecka före olyckan. Uppgifter som aldrig tidigare publicerats. Först nu, 10 år efter katastrofen, träder en av de personer fram som vet vad som fraktats med fartyget.
Då berättade han att med Estonia så kommer en bil med sådan bilnummer och den ska inte visiteras. Och inte visiteras, jag då ställer frågan. Ja, det är... Vem har sagt det? Ja, det är order, fick jag till svaret till tulldirektören. Ja, från vem då? Ja, från högsta ort.
Så du fick alltså order att släppa igenom en viss bil?
Ja, den skulle inte visiteras. Den skulle släppas igenom.
Och du fick datum för det här också?
Och datum, ja.
Det var den
14 september.
Tulltjänstemannen Lennart Henriksson kunde alltså berätta hur han beordrats från citat högsta ort om att släppa igenom en viss bil eller vissa bilar då som visades innehålla militärutrustning. Nyheten fick stort genomslag, ledde till en utredning som genomfördes av Johan Hirschfeldt där han slog fast att smuggling av militär last hade skett på Estonia vid 2 tillfällen, åtminstone den 14 och den 20 september. Gunnar Hökmark, högsta ort, då tänker jag, ja det var ju inte kungen då, säger Henriksson i ett annat citat som inte är med här. Men den borgerliga regeringen då, antar jag, på något sätt måste ju ha beordrat detta, eller?
Vet ju inte den som har sagt detta heller, vad som avses med högsta ort. Och att svenska myndigheter samarbetar med varandra är heller inte särskilt konstigt om det gäller frågor som man anser har att göra med rikets säkerhet. Det förändrar inte det faktum att när Estonia förliste var det en stormig natt. Estonia höll full hastighet, ansågs inte, som vi hörde här nu här innan, var sjöfärdig. Det vill säga, bara för att du sätter en kanna vatten på spisen så kokar det inte på grund av att du häller salt i det, utan på grund av att omständigheten är sådana. Så att man får skilja mellan någonting som händer samtidigt och någonting som är en konsekvens av vartannat. Och det är klart att allting som vi pekar på, även i det här programmet, handlar om att Estonia uppenbarligen inte var sjöfärdig. För om det är någonting som vi kan vara helt säkra på så är det ju det. Mm. Och att den framförde sin hastighet som inte borde gjorts.
Men det finns också ett hål då som är svårförklarligt just nu, och de allra mest konspiratoriskt lagda lägger ju ihop det här ändå och tänker att militärlast, skumt, kan det vara ryssarna och så vidare. Vad tänker du om alla de där teorierna?
Men det påverkar ju inte att det skapas ett hål i båten.
Det beror väl på vad som har hänt helt enkelt.
Ja, det är sant, men jag har inte hört någon säga att det är på grund av en torped eller att det är någonting annat. Utan det får väl mariningenjör och andra som kan de här frågorna. Jag vill gärna säga att jag anser mig kunna yttra mig mycket och ibland om för mycket kanske. Men det finns ju vissa saker som ingen av oss riktigt kan behärska. Och då tycker jag det är bättre att de som är närmast det kallet kan göra det. Och
vad där, tänker du på då, alltså fartygsteknik och båtar?
Mariningenjör, fartygsteknik och väldigt mycket annat. Vad händer med ett stort fartyg som har legat nästan 30 år på sjöbotten till exempel? Vad händer den natten vid förlisning? Jag tror att det som händer sätter ju om väldigt stora krafter i fart.
Inga-Britt, du är inte någon...
Men låt mig säga, allting kokar ändå ner till en stor storm. Ett fartyg som inte anpassar sin hastighet till det och som har redan tidigare ansetts inte vara lämplig för den typen av trafik. Och dessutom, om det här nu stämmer med protokollen, uppenbarligen inte borde gått ut. Det är en tragedi. Och kanske är det också så att vi kan inte acceptera att det är så enkelt så vi ständigt söker någonting annat. Därför att tragedin och chocken är så stor så att det tar inte slut i det som är tyvärr det mest uppenbara.
Det känner vi igen från andra nationella trauman. Inga-Britt, du är ju inte sjöfartskunnig själv, men du är ju med i den här Estonia-gruppen i riksdagen då, som där finns det ju en hel del sådana människor. Vad säger de då om det här hålet?
Jag skulle också vilja avvisa det här begreppet konspirationsteoretik, för det är att avvisa relevanta och väldigt väl underbyggda synpunkter och väl underbyggd kritik på den rapport som den här JIC lägger fram 1997. Och alla som är sjöfartskunniga konstaterar ju att ett fartyg sjunker inte på mindre än en timme utan att det finns ett hål under skrovet. Fartyget sjunker inte enbart av den anledningen att det har kommit in vatten på bildäck. Det måste finnas ventiler öppna någonstans eller portar öppna, och det säger den här kommissionen att så var inte fallet, allting var stängt. Alltså den sjunker på mindre än en timme och alla säger det måste finnas ett hål i skrovet.
Och det gör det ju, men vad säger dina kollegor i gruppen om...
Nu har man funnit det här hålet i skrovet. Och då måste man ju undersöka hur har det här hålet uppkommit? Och har det bidragit till förlisningen? Vi behöver all möjlig information för att också... om den här nya informationen får verkligen klarlägga på vilket sätt förliste Estonia.
Sven Hirdman, Ryssland är ju... är ju alltid till hands i såna här situationer, precis som vargen, att är det något skumt så är förmodligen Ryssland inblandat. Vad skulle du säga om stämningen mellan Ryssland och väst vid den här perioden? För att om de här vildaste teorierna skulle ha något fog för sig, så skulle ju ryssarna vara rejält arga då i så fall på Sverige och på väst.
Får jag göra några kommentarer först?
Absolut.
Alltså beträffande själva förlisningen, min minnesbild är att det här fartyget hade diverse tunga lastbilar och annat ombord. Och som jag har förstått, när vattnet kommer in och då får de en slagsida, och då förstärks den där slagsidan, så det kan nog ha gått ganska fort.
Ja, de var surrade i och för sig.
Men det är oerhörda krafter som kommer igång. Jag tror mycket på vad Gunnar Hökmark sa alldeles nyss. Sen kommer vi till det här med militärtransporterna. Jag kanske kan ta min minnesbild av det innan vi kommer in på ryssarna. Och då kan man gå tillbaka i tiden. När jag var då krigsmaterielinspektör från 87 till 94, så kom den här frågan upp någon gång omkring 1990-91. Vad kan vi göra för balterna? Och då bildade man en grupp och satte igång ett arbete under rubriken suveränitetsstöd. Gunnar kommer ihåg det här. Man skulle hjälpa dem. Och då kom frågan upp om man skulle ge dem krigsmateriel. Och då sa jag då, som var krigsmaterielinspektör, det kan man inte göra med tanke på de riktlinjer vi har, för det fanns konfliktrisker här. Och det gällde rätt enkla saker i och för sig. Det gällde förbandsmateriel och radarmateriel. Och
men det fanns risk för krig helt enkelt?
Ja, konflikt. Men då kördes jag över av regeringen. Regeringen sa nej, men vi tycker det här är viktigt. Så börjar man ge dem inte bara uniformer utan lite andra saker. Gåvor, och sen såldes för pengar. Och som åren gick så blev det ju en hel del materiel. Och vi hade ju bestämt att vi skulle lägga ner det svenska försvaret i stort sett. Så vi hade ju mycket överskottsmateriel. Så det skeppades över rätt mycket materiel. Radarmateriel och pansarvärnsmateriel och lite annat.
Men det skedde väl inte på Estonia? Eller?
Ja, men det var ju den transportväg som fanns, så att säga. Va? Mm-hmm. Ja, man kunde ju inte köra bil runt hela Östersjön och sånt. Så det var ju naturligt att den minst tyngre materielen gick med båt.
Det tycker jag var det dolda transporter eller helt öppna?
Nej, man talar ju inte om det. Alltså krigsmaterielexporten är ju sekretessbelagd och så vidare. Så det är ingenting som man annonserar att man skeppar iväg sånt där.
Okay.
Men det skeppades ju. Det har ju Hirschfeldt också visat. Skeppade över en hel del materiel och de var tacksamma tacksamma att få detta. De behövde detta. De fick material från vissa andra länder, men vi var väl bland de mest generösa. Så det skedde väl. Nummer ett. Nummer två, när då de här länderna, baltiska länderna och Polen och Tjeckien och så vidare, blev fria från Sovjetunionen och Warszawapakten, det var ju en guldgruva för västmakterna att ta reda på hur var det nu med den här sovjetiska teknologin och vad hade de för system, vad kan vi lära av det? Det var en guldgruva, det vet vi ju att amerikanerna var igång överallt i Polen och så vidare. Och även Sverige var ju intresserad. Men på samma sätt som vi har ett underrättelseväsen som försöker se vad, hur är det på andra sidan Östersjön med radar och annat. Så var det här intressant för oss. Kan vi få någonting i utbyte eller kan vi köpa någonting? Så det var inte alls konstigt att försvarsmakten, försvarsstaben, Must, KSI och så vidare var intresserad att få del av information som var viktig för vår säkerhet.
Och inte heller konstigt att den transporterades på Estonia då?
Nej, och då, bara nämna en sak, vi har den här stora sovjetiska ubåtsbasen Paldiski i Estland och vi hade ju haft besvär med ryska ubåtar i Sverige så vi hade ju ett stort informationsbehov. Och vi var naturligtvis intresserade av vad kan de ha för luftvärn och radaranläggningar och sånt där. Nu hade ryssarna naturligtvis varit kloka för det här var ju en period från 91 till 94, man hade tagit hem det mesta av sin utrustning, all känslig utrustning. Men lite fanns väl kvar ändå. Så att det var inte konstigt att vi var intresserade, västmakten var intresserade och att esterna och de andra balterna var lite generösa med förmedlade. Men det var ju som sagt lite känsligt och hemligt och sekretessbelagt. Och det är ganska naturligt att när katastrofen sen hände, fartyget sjönk, det var ingenting som försvarsstaben gick ut med ett pressmeddelande. Ja, vi hade lite av våra grejer ombord där.
Men skulle de inte ens berätta för statsministern?
Om det gäller den allra känsligaste materielen och det som lite var del i det här utbytet, det fanns ju av regeringen godkända riktlinjer med vilka länder vi har ett underrättelsesamarbete, va? Det finns en sån förteckning. Men vad som sker i själva utbytet, det sker genom försvarsmakten och ÖB är möjligen informerad, men det hålls på en rätt låg nivå.
Okej, till och med om båten förliser då som den gjorde.
Ja, det hade ju inte med förlisningen att göra.
Ja, det visste man väl inte.
Men
kan man inte sätta lite proportion till detta? Ryssarna, och det var ett annat Ryssland än det Ryssland vi ser idag, och det var ett annat Ryssland än det som vi hade sett tidigare. Det var ett Ryssland som öppnade sig och som var på väg mot en, vad vi kallar liberaldemokrati, som ville göra upp i väldigt många frågor som hade gett ubåtskränkningarna under 80-talet. Under perioden från 91 till 94, och kanske ytterligare något år, men jag tror 91 till 94, så drog ryssarna sig tillbaka från de här baserna. Och jag kan lova att om de inte var helt desorienterade så tog de tillbaka det mest graverande, det mest hemliga, det mest känsliga. De gjorde inte tvärtom och lät det mest känsliga vara kvar.
Nej, nej.
Det var ju det som hela operationen av ute, det var ju därför det tog 3 år. Så att det är lite...
Det är osannolikt, menar du, att det skulle finnas kvar någonting av verkligt stort värde som Sverige skulle ha kunnat slagit klona i och transportera
på. Ja, du måste sätta dig i en James Bond-film av ett väldigt udda slag för att hamna i den slutsatsen.
Jag vill bara fråga dig, Sven Hedman, till slut när det gäller den här delen. Stämningen mellan Ryssland och Sverige, och det sägs ju i dokumentären och har även skrivits i en lång artikel i Kvartal att hot framfördes, eller rättare sagt varningar från Ryssland att lägga av med det här nu.
Ja, jag fick inga sådana hot från rysk sida. Jag känner inte till att någon av mina kollegor... Så jag känner inte till...
Du har inte hört talas om det.
Jag har inte hört talas om det. Du har nämnt det. Om vi ser på relationen mellan då, i det här fallet, balterna och Ryssland, så det var väl flera aspekter där. Det ena var att hos Jeltsin och hans medarbetare i regeringen, Burbulis och Gaidar och Tjernomyrin och så vidare, så fanns det under de här första åren, 91, 92, 93, en känsla av att de hade otacksamhet. Alltså de tyckte, Jeltsin tyckte, nu hade ju han hjälpt de baltiska republikerna att bli självständiga. Det ville inte Gorbatjov, utan Jeltsin ansåg att det var han som hade medverkat i det. Och det borde balterna erkänna, men de tyckte, de hade ju varit under den här sovjetiska annekteringen så länge och de hade lidit så mycket. Så det var en aspekt. Den andra aspekt var naturligtvis att det var en besvärlig operation och dyrbar och komplicerad för ryssarna att ta hem alla sina trupper och flygplan och och ubåtar och så vidare.
Och lite förnedrande kanske också.
Ja, lite förnedrande. Nu fick det stora var ju att ta hem det från Tyskland, men det var rätt mycket i Baltikum. Och det var, de vill ju ha många år på sig, medan det första budet från balterna var det ska ske på ett år. Mm. Och sen kom man överens om att det skulle ta 3 år. Det var klart då. Den hemtagningen i princip var klar i augusti 94, en månad innan fartyget förliste. Men... Och sen hade man då andra problem som man diskuterade och grälade om. Det var då status för de här, den ryska minoriteterna, och så var det gränsdragningen, den konkreta adressen. Så man hade ju några fnurror på tråden, men jag skulle inte säga att de var så allvarliga, inte den ryska regeringens synpunkt, som ville, som Gunnar just sa, som ville ha goda relationer med väst och skulle in i Europarådet och alla bra organisationer, att det skulle leda till någon aktion mot det här fartyget, även om det transporterade lite stulen och överbliven materiel.
Det håller du för osannolikt?
Jag håller det för osannolikt.
Okej, vi lämnar det här spåret nu, för det finns ju så många andra saker man kan prata om när det gäller Estonia, och jag tänkte att vi nu mot slutpunkten här skulle ta oss framåt lite i historien och kanske börja närma oss nuet då. För det är ju ändå så att hålet har konstaterats, debatten är igång igen får man ju då säga. Och inte minst eftersom det tycks bekräfta vad många redan har trott, att teorin om det avfallna bogvisiret inte riktigt räcker som förklaring till det snabba sjunkförloppet. Inga-Britt var inne på det tidigare. Meyervarvet, som ju på något sätt fick sitta med hundhuvudet för katastrofen, den största delen av det i alla fall, de har hela tiden hävdat detta. Så frågan är, vad händer nu? Vi börjar med dig, Jan Nygren. Vad tycker du bör hända och vad tror du kommer hända?
Ja, jag tror att det är väldigt angeläget att man fortsätter att undersöka hur det här hålet har uppstått. Till och med dykning, om det skulle behövas.
Så gravfriden i det här fallet väger lättare, eller?
Ja, alltså jag tror att man kan göra det utan att begå något brott mot gravfriden. Får jag samtidigt säga, eftersom den här diskussionen om den militära transporten får så mycket utrymme. Alltså ett enigt etiskt återvände till 94, därför att det var ändå då besluten fattades. Och det är lite svårt att hänga med, därför att skulle den här typen av transporter då ha varit orsaken till att ett enigt etiskt råd, en regering, riksdagspartierna fattade det beslut de gör i akt och mening att dölja. Det är fullständigt orimligt.
Ja, det är ju helt orimligt, naturligtvis.
Jo, men man kan ha synpunkter på om beslutet var rätt eller fel. Men det viktiga är ju, fattades beslutet med utgångspunkt ifrån att försöka dölja någonting? Och svaret är naturligtvis absolut nej.
Bara för att utforska det här till botten, eftersom jag vet att många som lyssnar är intresserade. Kan det vara så att många tror nog kanske inte det, att man liksom aktivt vill dölja någonting, men att man kanske inte var 100% intresserad av att precis gå till botten med exakt vad som skulle kunna hänt. Av möjligen de skälen att man inte riktigt visste.
Och jag förnekar det bestämt. Hade man haft möjlighet att, hade man fått information, hade det funnits på bordet, hade man naturligtvis hanterat det. Det fanns ingen sån information.
Mm, okej. Okay. Inga-Britt, du tillhör ju ändå de som tycker att det har skett en del konstigheter. Vad tänker du, dels om det Jan Nygren säger nu, men också sen då vad som du tycker ska hända och bör hända?
Ja, så jag vill också återknyta till diskussionen om att Estonia transporterade militär utrustning. Alltså det är sensationellt och anmärkningsvärt att den civila färjan Estonia systematiskt har använts för militära transporter. Och det borde ju var och en förstå att det innebär också att, ska jag säga, att fartygets status på något sätt förändras. Det andra är att när etiska rådet fattar sitt beslut om att fartyget inte bör bärgas, så baserar man det praktiskt taget uteslutande på de föredragningar som sjösäkerhetschefen Fransson i Sjöfartsverket gör. Och de föredragningarna gick ju enbart ut på att avråda för alla de hemskheter som dykarna skulle möta under vattnet och hur svårt och besvärligt det skulle vara. Det här har ju då lyckligtvis Caroline Krook faktiskt kommit fram med och sagt att hon faktiskt undrar om man inte blev förd bakom ljuset vad gäller de här besvärliga omständigheterna.
Och varför skulle man bli det då? Du har ju hört vad Jan säger, att det är ändå helt otänkbart att man skulle ha någon sån agenda.
Men jag talar ju om regeringen, jag talar ju om Sjöfartsverket.
Okay.
Sjöfartsverket hade mycket att dölja när det gäller Estonia.
Och då skulle det då i så fall gå ut på att man inte var så intresserad av att undersöka det för noga, för då skulle de kunna sitta med hundhuvudet snarare än mig i varvet.
Ja,
är det så du menar?
Bland annat det. Men sen menar jag ju också att när det gäller sjunkförloppet så är det intressant att undersöka av den sjöfartsexpertis som finns också i den här Estonia-gruppen är ju väldigt... får ju sin uppfattning bekräftad genom det här hålet som det här filmteamet har funnit. Det här hålet är ganska stort. Det befinner sig någonstans mellan däck 0 och däck 1, det vill säga under i fören. Någonstans mellan däck 0 och däck 1. Och det betyder att expertisen säger att det här hålet ganska snabbt innebär att fartyget får trimmar på fören, som man säger. Det vill säga det dyker med fören för, och där i det förloppet så slits också visiret av, därför att det har inte förutsättningar att stå emot precis den rörelsen.
Det skulle förklara det omöjliga i att två så pass konstiga saker inträffar samtidigt då, ett hål och bogvisiret.
Det är konsekutiva händelser. Först är det ett hål och sen så ramlar visiret av därför att påfrestningar blir för hårda på visiret när fartyget allvarligt trimmar på fören, så dyker det på mindre än en timme.
Gunnar Hökmark då, du har ju redan varit inne på det att du också verkar tycka att nu måste man ändå göra allt som går för att ta reda på.
Jag tycker man ska göra det, därför att blott det faktum att vi sitter här och diskuterar måste leda till det, och det är så stora etiska värden och mänskliga dimensioner i detta, så det måste man självfallet göra. Men när man gör det så får man akta sig för att få alla upptänkliga teorier att glida samman i en. Därför att alldeles nyss så sa vi just detta, och jag tror det ligger mycket i det, att när fartyget inspekterades så var det inte i det skick som det var. Jag kan inte yttra mig om det var det eller ej, därför att det är bortom min och vår förmåga här, men om det är sant...
Jo, men det stämmer,
ja, precis.
Jag säga.
Om det är sant så säger det någonting också om förutsättningarna till sjöss. Och om det också är sant, vilket det är, att det var en storm, fartyget höll en full hastighet medan alla andra fartyg området hade saktat ner.
Nåja, vad var det verkligen? Alltså, måste jag faktiskt, jag tyckte jag läste haverikommissionsrapport igår, såväl Silja Europa som några av de andra gick väl i nästan samma hastighet.
Ja, det är möjligt, men den information som jag har. Men då ser vi, låt oss gå vidare på alla de spår, men, och det som den internationella haverikommissionen kom fram till, som ju också bestod av rätt många experter, och den var ju internationell för att just undvika att det skulle kunna vara en statlig myndighet i det ena eller andra landet skulle kunna försöka skydda sina olika intressen.
Där vill Inga-Britt in, vet jag. Du vill anmäla en avvikande uppfattning, gissar jag, om den här JAIC.
Absolut, i det fallet vill jag absolut anmäla en avvikande uppfattning. Kritik framfördes väldigt skarpt från den Peter van Vollenhoven, som var ordförande i internationella säkerhetsrådet, mot hur man konstituerade den här kommissionen. Den bestod ju av alla intressenter som själva hade ett stort operativt ansvar för hela det här förloppet. Och var och en, varje land gavs till uppgift att granska just deras egen bidrag, deras egen verksamhet i det här. Estonia skulle granska besättningens kompetens, finnarna skulle granska sjösäkerheten och Sverige skulle granska fartygets beskaffenhet. Och där satt de här tre bockarna som trädgårdsmästare i tre år för att komma överens om ett förlopp för förlisningen där alla kunde enas.
Och lägga största delen av skulden på varvet som byggde båten, får man väl säga.
Ja, men eftersom varvet inte var med i utredningen så var det naturligt för dem att de stannade vid. Ja, problemet var att visirets låsanordningar var för svaga och stod inte emot den här stormen etc. Det är så viktigt nu att vi får en helt ny och oberoende och öppen internationell utredning. Inte bara att undersöka det här hålet, utan att vi faktiskt får en ny utredning, den som borde ha tillsatts redan 1994 enligt internationell sjölag. Det vill säga jag kallar det för en sjöförsäkring, som ju är en juridisk process.
Jan Nygren, vi har ju hört nu dina kollegor i Socialdemokraterna, alltså regeringen då, Damberg och Löfven, säga att nu bör vi titta på det här och så, men de vill inte än så länge öppna för till exempel att bryta gravfriden eller att man ska dyka. De är lite försiktiga. Hur tolkar du det?
Nej, men jag tror man ska tolka det så att man vill komma överens med de två övriga länderna om en rimlig framkomstväg. Innebär det att man kommer överens om att det behöver dykas, så kommer det dykas. Och det kan man definitivt göra utan att störa gravfriden på något sätt.
Du var ju i kontakt med många anhöriga då på 90-talet som tog ställning mot bärgning. De tycker jag är väldigt frånvarande nu. Så att säga, de som inte ville ha en bärgning och så. Hur tolkar du det? För det var väl en stark grupp på den tiden?
Ja, nej och det har nog att göra. Det är nog en psykologi i detta. Att det är naturligtvis de som ville bärga och dyka, de var i majoritet. Ingen tvekan om detta, även 94-95. Och de som inte ville det kanske hade lite svårare att argumentera, därför att då fick de på något sätt argumentera med sina vänner som hade anhöriga ombord på fartyg och som ville bärga. Så att jag tror att det finns nog en mänsklig psykologisk förklaring till att man ligger lågt.
Okay.
Nu är det väl inte så att det är vare sig bärgningsfrågan eller dykfrågan som just idag är den viktiga för de andra, utan det är nog, även om det finns med, men jag har förstått det så ändå att det är, de vill veta vad hände. Och det kan man väl ställa upp på. All den här informationen som har förmedlats här är ju sånt som har dykt upp i efterhand, åtminstone med mina ögon. Och ålet, inte minst, ställer krav på att vi faktiskt försöker ta reda på, var det rätt slutsatser som haverikommissionen drog eller inte?
Sven Hedman, till sist, vad tror du kommer hända och vad bör hända?
Ja, vad som bör hända är ju att man undersöker det här hålet och försöker komma fram så gott det går till vad de, så att säga, får 100% i säkerhet om det går att få, vad var orsakerna till haveriet. Det tycker jag är oerhört viktigt och det kräver respekten för de döda. Första synpunkten. Den andra vill jag komma tillbaka till, ansvarsfrågan. Det här fartyget var ett estniskt ägt fartyg. Det drevs i kommersiell trafik här. Det var esterna som gav starttillstånd, så att säga, skickade iväg det, och Estland hade alltså ett tungt ansvar för att det här fartyget gick iväg och för att det sjönk, och det är en tung börda att bära, och de vill naturligtvis få detta uppklarat. Och lite finns det väl där, om man då kan hitta någon annan orsak, om man kan hitta några stygga ryssar som sprängde fartyg, kan väl tänka mig någon konspiratorisk person skulle kunna
eller
tänka.
Några svenskar som
eller några konspiratorer. Jag tror inte alls på den där konspirationsteorin som jag har sagt, utan det här var en stor tragedi. Den hände, och nu är det bra om vi kan ta reda på hur det hände, så att säga. Man ska skicka ner dykare, absolut.
Ja, frågan om Estonia, den största civila fartygskatastrofen i Östersjön sedan andra världskriget, fortsätter att engagera och uppröra. Kanske för att den rör vid något av de viktigaste frågorna medborgare i ett land kan ställa sig. Kan de lita på sina politiker och på sina myndigheter? Eller finns det saker som borde kunna berättas och som ändå döljs? Vi får se vart detta tar vägen och om anhöriga, överlevande och övriga medborgare till slut kan presentera en bild som kan göra att Estonia läggs till handlingarna som en historisk händelse istället för ett öppet sår. Jag kan rekommendera er som är intresserade att läsa två texter på kvartal.se. Dels Peter Axelssons Den militära smugglingen på Estonia, när visste regeringen, och Inga-Britt Alenius Undersök vraket på nytt. Stort tack till er som lyssnat och till våra medverkande, journalisten Henrik Evertsson, diplomaten Sven Hirdman, de tidigare politikerna Jan Nygren och Gunnar Hökmark samt Inga-Britt Alenius, tidigare chef för Riksrevisionen och undergeneralsekreterare i FN. Jag som heter Jörgen Wittfeldt önskar dig, var du än är och när du än tar del av detta, en fortsatt fin dag. Hej då!
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.